Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Genom åren har jag träffat politiker, världsledare och intressanta personligheter. Nu möter jag Sveriges mest kända brottsling. Här är Clark Olofsson. Clark Odert Olofsson, 75 år, född i Trollhättan. Han är Sveriges mest kända bankrånare. Dömdes redan som 19-åring till ett långt fängelsestraff. En mytomspunnen brottsling som klättrade över fängelsemurar och mutade fångvaktare. Alltid på rymmen. Ett liv han älskade mer än något annat. Överallt väntade kvinnor. Han är pappa till 6 barn med 4 olika mammor. Han hade alltid bra betyg och blev antagen till journalisthögskolan när han satt i fängelset. Han levde i symbios med pressen och under 2 decennier publicerades idolporträtt i media.
Vi har 2 dagar nu hört att in i valvet befinner sig alltså rånaren, hans 4 gisslan och Clark Olofsson.
Clark Olofsson blev synonym med Stockholmssyndromet i Norrmalmstorgsdramat, där gisslan tydde sig till Clark och fruktade polisen. Hans liv har nu blivit en populär Netflix-serie med Bill Skarsgård i huvudrollen och som sålts till 90 länder.
Mitt namn är Olofsson, Clark Olofsson. Och nu jävlar ska ni få höra mitt story.
Clark Olofsson är en person som säger att han älskar frihet men har suttit mer än halva sitt liv i fängelse för misshandel, bankrån, mordförsök och knarksmuggling. Sen 2018 är han en fri man. Men vem är Clark Olofsson i verkligheten? Omvittnat smart. Och varför valde han då ett liv i kriminalitet? Är det något han ångrar idag? Och hur ser han på sina brottsoffer? Välkommen hit, Clark Olofsson.
Tackar så mycket.
Som numera vill kallas för Olof, är det så?
Nej, men det, alltså, det blir så. Om man kommer någonstans och någon ropar Clark, då vänder sig halva publiken. Det är inte roligt.
Nej. Du, får jag fråga en inledningsfråga som jag är lite nyfiken på vad du skulle svara. Vad är den största missuppfattningen om dig, skulle du säga?
Det har jag aldrig tänkt på. Det finns så många olika missuppfattningar så att det är ingen idé att spekulera i.
Om du skulle plocka någon?
Jag vet inte.
Eftersom du säger att alla vänder sig om när man hör Clark, vad tror de tror då?
Nej, men de tror ju att man är någon jävla blandning mellan Pippi Långstrump och Al Capone. Det har jag sagt förut. Så det är liksom, jag finns inte riktigt i verkligheten. Mm.
Du, det är ju också en fiction-berättelse verkligen, Netflix, som handlar om dig och ditt liv baserat på dina böcker som du har skrivit själv. Det är 2 delar som finns. En tredje ligger fortfarande i manusform. Eller?
Ja.
Och det här är en kille som spelas av Bill Skarsgård. Mm. Som låter som du och ser ut som du, men han rör sig. Och så långt är du med.
Ja då.
Men sen är det ju rätt skruvat. Men det handlar ju om en person, som en man som går rakt igenom murar, klättrar över murar, rakt igenom fängelseportar, älskar att vara på rymmen, massor med brudar och sex.
Ja.
Och så är det ju bankrån förstås.
Ja, också.
Stämmer den här bilden?
Nej, men jag hade redan bestämt mig innan. Och inte, jag insåg att det skulle vara jättesvårt för dem att göra en sann berättelse på alla delar. För det är mycket komplicerat många gånger, vet du, saker och ting som händer. Då ska det förklaras varför och så här. Och då, jag insåg att det är lika bra att köra mitt i vägen. Och så lite Hollywood-blandning. Och skita i att det stämmer eller inte stämmer.
Mm.
För att i det stora hela så, ja, någonstans där. Men alltså, exakt är nästan ingenting.
Nej. Men jag har ju då gått tillbaka och tittat, och jag minns ju själv när jag var väldigt ung journalist och du var, gick på journalisthögskolan. Det var ju liksom en stor grej att du skulle bli journalist. Så minns jag ju ändå att det fanns ju en, nästan i media i alla fall, ett idol porträttade skräckblandad förtjusning.
Ja.
Om du tänker på den bilden, för det är ju lite den bilden, det är den bilden väldigt mycket som förmedlas i den här serien. Att det finns någon slags, ja, du höjs upp lite grann till ett...
Ja, inte bara det, utan framförallt så har jag inte varit svinaktig. Det är mycket det som gör att jag inte har angivit någon. Och jag håller vad jag lovar och står för vad jag gör. Och jag gnäller inte, och det är mycket sånt här.
Du har inte varit svinaktig, men det kanske inte vissa poliser eller...
Till och med dem.
Tycker inte att du har varit svinaktig?
Nej, de kommer in och ska skaka hand med en riktig kar. Det har hänt flera gånger.
Och så finns det brottsoffer som ju man inte vet vad som händer med dem efteråt heller.
Nej, men alltså brottsoffren, det har jag förstått att det är ju de som bestämmer graden av invasion på sig själva. Skräck och rädsla och alltihopa. Det var inte min mening. Min mening var ju bara att plocka stolarna. Så jag tänkte inte på det, men jag la ju av till slut.
Ja, men om vi bara stannar där ett ögonblick, så kan vi gå in på de här bankrånen som ju var så tidstypiska.
För ja.
Då går du in där med ett vapen
ja.
Och riktar det mot de här personerna.
Nej,
nej?
Det gjorde jag aldrig.
Okay.
Utan det är ju så enkelt. Alltså en människa som är så pass intelligent så att hon har fått jobb på en bank till exempel.
Mm.
Om hon ser en kille komma in med en puffra i handen utan att man vill peka, då vet de ju att det, jag behöver inte säga någon, jag sa aldrig någonting, jag sa aldrig detta är dron och stå still eller gap och skri, aldrig, och jag pekar aldrig pistolen mot någon, för jag vet ju, de fattar ju.
Vad då fattar?
Ja, att jag är där för att hämta pengarna, inte
och då,
skjuta
och då, någon. Och då fick du pengarna?
Jag fick inte, jag tog dem.
Du tog dem för att de blev naturligtvis rädda också.
Ja visst, men alltså, det var inte det som var meningen. Det var inte det som var huvudsaken.
Nej, men det förstår jag. För du lever ju också i en värld och har gjort större delen av ditt liv där det här är vapen och den typen av miljöer är ju vardag för dig. Men det är ju inte det om man sitter bakom i en bank.
Nej, visst.
Men har du förståelse för att det kan stanna kvar?
Nej, det visste jag inte.
Nej, det visste du inte.
Nej, så att jag la ju av sen också.
Ja.
Det var inte lika roligt.
Mm.
Det var inte samma sak. För jag kommer ihåg att jag var i en direktsändning i radio.
Mm.
Och då var det en tjej som dök upp på linjen. Hon sa just saker och ting som jag aldrig ens har tänkt på. Hon livrädd för allt möjligt skit.
Mm.
Och det var inte det som meningen.
Mm. Vad tänkte du då när du hörde den där berättelsen?
Jag tänkte att det där var ju inte bra. Det var lite skamset.
Mm.
Men alltså, det spelar ingen roll om jag sa, men herregud, jag hade inte en tanke på att hota dig. Eller...
Nej, det kunde ju inte hon veta.
Nej, men alltså, det är ju inte jag som bestämmer det.
Mm.
Det är hon som bestämmer graden av rädsla och alltihopa.
Men du fick dig en tankeställare när du hörde den aspekten.
Jag fick mig en riktig tankeställare. Mm. Jag la av det.
Du, de här berättelserna i Netflix-serien som en ung generation som inte ens var födda då får speglade nu av Bill Skarsgård. Tycker han gör dig bra?
Ja, för fan.
Ja, för han låter ju som du.
Ja, men han gör det bra.
Och går som du.
Även om ingenting stämmer. Mina polare som känner mig, de var förbannade.
Blev de?
Ja, de blir förbannade därför att jag är inte sån i verkligheten. Jag skulle till exempel aldrig lämna en polare i nöd. Jag skulle aldrig ställa till det och sno saker.
Vad menar du med det? Du har väl snott bilar?
Nej, bilar ja. Men alltså, jag går inte att sno juveler utan någon jävla kärring som jag har ett förhållande med.
Mm-hmm, det har du aldrig gjort?
Aldrig, med min fot.
Men för du har ju uttryckt det på ett sätt som kanske en del reagerar på, att du var på fel sida om lagen, men du är hederlig.
Ja, exakt.
Vad betyder det?
Att jag är inte tjuvaktig och jag håller inte på och dribblar och snor saker av folk. Och det är samma sak där. Jag håller vad jag lovar.
Hur såg du på de där pengarna som låg i bankerna och som du tog?
Ja, jag såg på dem som mina.
Hur då menar du?
Ja, då har jag lagt beslag på dem. Catch me if you can.
Och det kunde de ju ibland, men någon sa till mig att du har dömts väldigt många gånger, du har suttit i fängelse, men du har ändå gått på plus, var någon som sa.
Ja, visst.
Vad kan du förklara vad det är då enligt?
Jag vet inte, men de räknar ut att jag har rymt 17 gånger.
Mm.
Och jag har aldrig sett det på det sättet heller, utan vet du, när man håller på som värst, då blir det ju pengar. Och så lever man precis som man vill.
Mm.
Och det är svårt liksom att be om ursäkt för någonting sånt här. Det är ju skit jag är totalt.
Vad tyckte du att pengarna tillhörde? De tillhörde dig, men de fanns ju i banken.
Ja, visst. Men alltså, de skulle pengar till för att användas.
Men du, innan vi går in på lite speciella händelser som ändå har blivit så uppmärksammade, så är det ju intressant att backa tillbaka. Vi satt nyss och pratade om din barndom.
Mm.
Du växer upp med mamma och pappa.
Mm.
Väldigt fritt, alltså arbetargrabb.
Ja.
Pappa var asfaltsläggare. Mm. Mamma var...
Butiksbiträde.
Just det. Och då är det två systrar och så är det du.
Mm.
Och då beskriver du som att det är fritt. Alltså du kunde göra vad du ville där.
Ja,
som
gjorde vad jag ville.
Och då började du redan då göra affärer?
Ja. Jag sålde bly och sålde cyklar och gjorde allting. Jag tjänade mer pengar än mamma och pappa ihop, fast de jobbade. Men sen jag hade dem i skokartonger, vet du, massa stålar. Ungefär 60 000 spänn i dagens värde. Då en dag så snodde farsan alltihop och stack.
Och hur gammal var du då?
Jag var 9 år.
Och då stack han från familjen?
Ja.
Vad kände du då? Kom du ihåg det som 9-åring?
Nej, men jag var ju förbannad och så förstörde det mitt affärssinne i flera år framåt. Så såg jag inte förrän jag var 13. Och då sa till han det. Fan, jag blir stor så ska jag fan slå ihjäl dig.
Men du, alltså den här barndomen då som... det var inte enkelt, för din pappa drack. Han var alkoholist, va?
Jo, men jag såg inte det. Jag märkte inte sådana saker.
Sådana saker, nej.
Jag,
var det absolut, inte våldsamt hemma på något sätt?
Absolut inte.
Nej.
En enda gång.
Okej.
Okay. Och det var därför att jag bröt ju armar och ben 5 gånger under kort tid. Och det var 20 grader kallt ute, jag hade brutit armen. Och jag cyklade till sjukhuset själv. Och cyklade tillbaka med gips. Och kom hem och var stolt att fixa det själv. Mm. Och så stack jag fram ett kvitto, eller vad fan det blir, en räkning från sjukhuset på 17 kronor.
Mm.
Och då säger farsan, kommer jag ihåg, fan, ni trodde att vi gjorde av pengar.
Mm.
Och så var det bråk. Det var enda gången jag har sett att de bråkar morsan, för morsan gick emellan.
Mm.
Och jag hoppade ut genom fönstret i 20 år och kyla.
Men det var ändå så att din mamma stod där då ensam med ansvaret för 3 barn, och det, hon blev sjuk.
Ja, men hon blir ju sjuk därför att det är ungefär som att gå in i väggen, ja. Hon säger nu.
Mm.
Hon tog det på fullt allvar.
Och då placeras ni 3 på olika fosterhem?
Ja, till slut.
Ja.
Vi hamnade ju på barnhem först.
Mm.
Det var en hel dag.
Sen rymde du?
Sen rymde jag.
Och sen hamnar du på en bondgård, va?
Ja, på en bondgård.
Mm. För där ser man ju att väldigt tidigt så börjar det här som har varit som en röd tråd i ditt liv. Ingen ska bestämma över dig.
Nej.
Det har varit liksom ditt motto på något sätt.
Ja, men alltså, jag hade inte tanke på det där på det sättet.
Nej.
Utan det var så.
Så fort någon började bestämma över dig, ja. Och så, vad hände med dig då när du var liten redan då?
Då gled jag undan.
Och rymde eller?
Ja, eller rymde. Jag gjorde vad som helst för att slippa någon jävel som sa till mig någonting.
Har du funderat på var det kommer ifrån det där?
Nej, ja. Det kommer ingenstans ifrån, utan det är bara det att om man inte blir stoppad, vet du, då fortsätter man i samma spår, vilket spår det än är.
Sen kommer det, sen ger du ut på havet. Mm. Till slut så kommer du på en båt. Då är du väldigt bara, ung.
Den där bonden,
ja.
Gjorde mig tokig till slut. Så att jag förfalskade morsans namnteckningar och ansökningshandlingar för Barken Viking i Göteborg. För jag måste ha någonstans att bo.
Mm.
Och det var en nödlösning för mig. Men de accepterade mig. Så att jag, istället för att rymma så åkte jag dit. Och gjorde färdig den här kursen. Och sen stod jag ju där med betyg från sjömansskolan. Och bra. Kunde i princip välja vilken båt jag ville.
För du hade bra betyg.
Ja visst, men betyg har jag alltid haft.
Mm. Det här liksom känslan av att du är nu ensam. Du känner inga från början.
Mm.
Och du är på en båt.
Mm.
14-15 år gammal. Var det någonting som var bra? Kändes bra?
Ja, ja visst kändes det bra.
Mm.
Jag har ju rymd ju flera gånger. Från båten, men de fångar mig, vet du.
När du kom i land så rymde du iväg.
Ja, visst. Flera gånger.
Mm. Du, sen kommer de här... du har beskrivits med någon mening av någon journalist som försökte göra någon exposé över ditt liv. Som rebell på 60-talet, idol på 70-talet, nyrik på svart, diamanthandel på 80-talet, knarkhandlare på 90-talet.
Nej, det där med knarkhandel, okej då. Om de hade problem, då dök jag upp. Så, det var så det började. Och det kunde vara knarkaffärer som skruvade till sig. Och då, om jag löste det där, då tog jag en bit ur kakan.
Vi ska återkomma det, för de här, det som är, har gjort dig känd är ju som bankrånare, kan man väl säga ändå. Mm. Och det var ju en tid också som där Sverige såg annorlunda ut. Och du gjorde då först mindre bankrån och sen ökade ju beloppen. Du gör också ett inbrott, då är du väldigt ung, i en sportaffär eller något sånt där, en cykelaffär.
Ja, ja, ja.
Och då är du tillsammans med en kille,
ja.
Gunnar Norgren, som skjuter en polis till döds.
Jo visst, men...
Och då
det var den andra polisen som hoppade på honom bakifrån. Och hade inte han gjort det, hade ingenting hänt.
Men då dör en polis trots allt.
Ja, ja till slut. Ja. Mm.
Och då så är ni, rymmer ni eller sticker ni, eller?
Ja, det är klart.
Ja. Hur länge är du på rymmen då?
Ja, nästan en månad innan de fångar mig.
Mm. Och sen döms du?
Ja.
Och vad får du för straff då?
Ja, men jag fick ingen straff för att han sköt ihjäl polisen.
Nej, det fick du inte.
Jag råkade skjuta den andra polisen.
Ja, för det är där ett skott går av och träffar en polis i axeln.
Mm.
Där du menar att inte du var skyldig.
Nej, det var bara den andra polisen som ljög sig blå. Men vad fan ska man göra?
Hur långt blev det straff då?
8 år ihop, alltså alltihopa. Mm.
För du har ju suttit, jag vet inte om det är rätt, 45 år i...
Nej, nej, nej.
Hur många år skulle du säga?
Ja, men herregud, jag hade fått ett straff på 8 år. Hur mycket gjorde jag av det? 1,5 år. Sen har jag fått andra straff. Om du plussar dem bara, det är klart det ser för jävligt ut. De två sista, de var tuffast, eller roast. Ett i Danmark och ett här. Och det är lika sjukt det.
Mm. Men du, om vi går in på de här olika fängelsestraffen. När du går in och rånar banker så får du ett fängelsestraff. Då är du inne på fängelse där du på något konstigt sätt då får du väldigt tydliga ramar. Så är det ju där. Och du, jag menar, men det är ju regler hela tiden, menar jag.
Ja, men herregud, de kan man ju skita i om man gör på rätt sätt.
Och hur gjorde du då?
Ja, men jag vet fortfarande inte riktigt. De frågar mig, till och med fångar, hur fan gör du egentligen?
Ja.
Du styr och ställer överallt. Och direktören håller med dig.
Men någonting kan du? Du mutade dem?
Nej.
Du var trevlig mot dem, eller vad gjorde du?
Nej, egentligen försatte jag dem i en sån situation. Att om de gjorde som jag sa, då blev det lugn och ordning på kåken. Och gjorde de inte som jag sa, det var ett jävla problem med allting.
Vad gjorde du då?
Ja, men det vet jag inte exakt hur jag gjorde. Utan det var manipulation av Guds nåde.
Och vad kunde du manipulera till då så att det blev som du ville?
Ja, herregud. Jag var ju ordförande i förtroenderådena.
Hungerstrejk blev det en gång?
Ja, till exempel.
Du fick med alla fångar?
Ja.
Och humanare kriminalvård eller vad var det du?
Ja, och sen var det, man förhandlade med regeringen i 3 månader. Mm.
Är du kallhamrad och beräknande? Eller?
Ja, beräknande måste jag ju säga att jag är. Kallhamnade, det vet du fan. Jag tror inte ens att jag hamnade i det facket. Men jag är jävligt manipulativ.
Så att allt, nu när du sitter här så kan jag vara total manipulerad?
Nej, alltså det är skillnad på. Det är skillnad på så, alltså olika situationer. Mm. Vet du, om jag ringer mot vägen, sitter på Kumla, då gäller det fan med att ta till de verktyg som behövs. Men jag är på ett sätt, jag vet inte ens hur jag gör. Många tjuvar har frågat, hur fan bär du åt? Du kommer till ett ställe och du tar över alltihopa. Mm. Och jag tänker ofta, hur fan har jag gjort egentligen? Mm.
Men sen när du var inne, det var ju många otåliga fängelsestraff. Jag vet inte hur många år av ditt liv som du har varit inlåst helt enkelt.
Ja, men ta till exempel studiegården. Jag var mer fri än fri där. Och ändå avtjänar jag straff.
Men studiegården som du skriver om i din bok, det var ju ett, vad ska man säga, att det var ett experiment på den tiden. Att man skulle få komma dit som dömd och studera. Mm. Och de såg din potential och din intelligens. Nej. Gjorde de inte?
Nej.
Jo, men det var väl därför du fick komma dit, var det inte det?
Nej.
Nähä. Varför fick
du? Det är en lång story. Jag kom dit för de orkade inte med mig.
Okay.
På det sista var Tidaholm. De ville bara iväg. Mm.
Och då kom du i alla fall dit. Och det, din skildring av när du kommer dit är ju att du skannar av de där lärarna, ser ner på dem ganska mycket. Någon beskriver du som en blek sparris.
Ja, ja, ja.
Någon var liksom...
De var ju det.
Ja. Så du liksom skannar av dem och tycker att de är rätt töntiga.
Ja, men 3 av 4 väktare köpte jag.
Och hur köpte du dem då?
Ja, både med pengar och brännvin. Och
var kom det ifrån då?
Ja, men jag gjorde massa saker där uppe.
Ja, för vad du gjorde var att du klättrade ut på nätterna över...
Bland annat.
...staketet och körde affärer utanför. Ja. Och det gick att muta dem då?
Ja, herregud.
För det är en otrolig historia. Ni lyckas ordna avlyssning så ni vet när de pratar om er.
Ja, visst.
Inne på fängelsledningen.
Ja, men det hände ju... Plötsligt så hör man i högtalarsystemet. Olofsson kom till rektorns kontor. Och när jag kommer dit så här, jag går hem nu. Du sköter de här utländska grupperna som kommer
dit. Ja, för det kom utländsk besök. För det här var ju ett experiment. Att man skulle se om man kunde få fångarna att plugga och komma på rätt fot.
Nej, det var inte bara ett experiment. Det var ju ganska gjutet det där.
Alltså alla de här historierna, du ler ju ofta när du berättar, för det är ju såna här minnen.
Ja, men det var ju som ett skämt alltihop.
Allt var som ett skämt för dig. Ja. För man tänker när någon åker in och döms för ett långt fängelsestraff, att det, då tas man ju från friheten verkligen. Men du lyckas liksom där inne hitta en annan frihet.
Ja, visst. Ännu bättre på många sätt.
Hur var den ännu bättre?
Ja, men hon som... var direktör oftast där på studiegården. Det var ju min älskarinna. Så att jag kunde göra precis vad fan jag ville.
För man tänker när någon åker in och döms för ett långt fängelsestraff, att det, då tas man ju från friheten verkligen. Men du lyckas liksom där inne hitta en annan frihet.
Ja, visst. Ännu bättre på många sätt.
Hur var den ännu bättre?
Ja, men hon som var direktör oftast där på studiegården, det var ju min älskarinna. Så att jag kunde göra precis vad fan jag ville.
Förstår du varför kvinnor föll för det så mycket?
Jag är trevlig. Kärleksfull. Och inte otrevlig.
Fanns det något mer som de föll för, tror
du? Nej, det överlåter jag damerna.
För det fanns ju, det finns ju beskrivet även i dina böcker och även i den här Netflix-historien om dina sexäventyr med dem. Ja. Alla verkade vara väldigt intresserade av det som
jo,
du träffade.
Jo, men vet du, de fick... På något sätt så kände de att de fick göra vad de ville. Att de var fria.
Med dig?
Ja.
För hon var gift och hade barn. Och...
Ja, ja, för fan.
Och så fick hon ut dig där på olika permissioner, men ni gick till någon lägenhet och
ja,
rumlade runt där.
Ja. Mm. Hon körde in i sin bil på kåken.
Och hämtade dig?
Och hämtade mig. Jag kan ringa och beställa. Ja, för fan. Det var rena skämtet alltihop.
Men du, så här, när du sitter i Kumla bunkern, jag tror det här är 76, då skriver du ett brev till en Aftonbladet-journalist som också är en vän, Gunnar Wesslén. Mm. Och då i brevet så funderar du ändå, för du sitter ju där och har tid till det. Mm. Varför kom jag fel?
Ja, men alltså...
Får jag citera några rader vad du skrev?
Ja.
Då skriver du så här: tomrummet som uppstod när jag kom till häktet fylldes med barnfängelsets normsystem. Äntligen hade jag fått något jag kunde se och förstå och analysera. Plötsligt hade jag fått, i brist på att få slåss för något positivt, ett klart avgränsat negativt mål att slåss emot. Något att vara listig, smart, påhitt emot. Mina fiender var alla som låste in mig. Polis, barnavårdsnämnd, vakter, folk, samhälle, alla.
Mm.
Det har ju du skrivit.
Ja, ja, visst. Jo, men så var det ju då.
Mm.
Sen hittade jag på, och då satt jag illa till. Mm. Men då hittade jag på att stämma staten för interneringsstraffet.
Interneringsstraffet, hur då?
Ja, för om man läser förarbetena till den lagen,
ja,
då står det faktiskt så här att om man under tiden förändrar sig så kapitalt, karaktärsmässigt, då ska straffet, interneringsstraffet, omvandlas till vanligt fängelsestraff.
Mm-hmm.
Och det är en otrolig skillnad. Och min avsikt var egentligen att jag ska få permission ett år innan.
Så om man visar upp att man är ordningsam och verkar vara en person som kommer klara sig sen?
Ja, jag skaffar intyg från 65 med olika... inte dignitärer, men åtminstone opinionsbildare i Sverige. Alla möjliga författare och allting som ställde upp.
Och skrev att du var... Vad skrev de då?
Nej, men att de har sett... Min avsikt var ju inte att knäcka interneringsstraffet, utan jag ville bara jävlas med dem så att de släppte ut mig.
Mm.
Men så plötsligen så kommer en yngling från justitiedepartementet en kväll, 9:30 på bunkern, och vill träffa mig. Så säger han: jag kommer från justitieministern och vi har ett förslag. Vi ger dig 3 års nåd nu, plus att du får börja på journalistskolan till hösten, om du bara drar tillbaka det där jävla förslaget.
Vad gjorde du då?
Taget, så, inga problem. Så de är 8 åren ute, försvann ingenting.
Och då är det ju också otroliga scener som man kan se i gamla dokumentärer och i gamla filmer, att du håller presskonferens inne på fängelset.
Ja.
Och det kommer massor med journalister, och för då har du kommit in på journalisterskolan.
Ja.
Du gör liksom entré där från någon trappa och sätter dig.
Ja, visst. Han kommer som Jesus från himlen, stod det.
Och vad känner du då när du sitter där inför alla journalister och tar in... Det här provet klarar de alla rätt och så tog
det. Ja, visst.
Ja.
Nej, men herregud, jag tog det helt naturligt. Herregud.
Men du fortsätter ju inte som journalisten.
Nej, men vad fan, de ville ju bara att jag skulle skriva kriminalskit.
Ja.
Och jag skulle stå sist i kön på alla möjliga sådär, så dra åt helvete med.
En gång, nu blir det lite, vi hoppar lite fram och tillbaka, för du var bra på att ta dig in i Volvo, visst var det så? Bilar.
Nej, men jag själv bara med nycklar i.
Du själv bara med nycklar?
Ja,
visst. Varför får du tag i nycklarna då?
I garage och
okay.
Bilfirmer och sånt där. Jag är värdelös som bilchef.
För att du ser en Volvo P1800, du är väl 17 år, va?
Ja.
Och du tänker gå fram och skälla den, så ser du att det är någon som kliver ur, kan du berätta?
Nej, men
scenen kan du berätta?
Jag sitter på Hammargården på öarna utanför Ekerö och rymmer. Och den sista bron är ett helvete, för att där brukar ju de stå och vänta på en. För det är ju tre broar måste passera. Mm. De två första klarar jag. Och så skulle jag över den sista tänka, fan ska jag ta mig till? Då är jag Drottningholmsparken. Och då är ju kronprinsen, nuvarande kungen, han är ju 17 år. Och jag är 16. Han är exakt 9 månader på dagen äldre med vad jag är. Så när jag ser den där vita P1800 glider in där. För han fick ju köra det inne på sitt område och träna. Och bromsade, tänkte jag, den klipper jag. Och jag är alltså bara 3-4 meter ifrån. Då han kliver ut och hänger ut sitt kungliga organ och pissar. Det går inte, jag kan inte knocka kungahuset. Så han fick glida iväg. Jag klarar mig i alla fall.
Du stjäl också en bil när du är väldigt ung och krockar, hamnar på sjukhus så att alla tror att du är död.
Jag var då ung. Enda som har rymt ifrån Eskilstuna polishus, 50-våningen. Och de jagar mig så in i helvete. Så jag stjäl en Alfa Romeo. Och precis när jag stulit den kommer ut på vägen. Och då immar den igen, jag ser inte. Och jag gasar ju som vanligt. Och så får jag se en rondell. Och tror att det är en tredje också en rondell. Det var ingen rondell, det var en tvärgata. Så jag brakar in i 140 eller någonting. Och som tur så att den här elstolpen, sån här tjock jävla som hade hela halva E-tunnas elektricitet. Så att, och jag får ut genom rutan som är så här liten och landar på skallen.
Och svimmar av förstås och blir med.
Ja, jag vaknar inte förrän 2-3 dagar senare.
Och då ringer de till din mamma och säger att du är död. Och mamma plockar fram...
Oh, min konfirmationskostym. Jag ska begrava sig i den.
Så du ska begrava sig?
Ja.
Då vaknar du till där?
Ja, inte bara det. 2 dagar senare rymmer jag.
Så då vaknar du till och rymmer från...
Polishuset. Mm. Enda som har gjort det på 40 år. Jag har en till.
Du, det finns ju också... Bara tanken för en vanlig människa att bli inlåst i en isoleringscell...
Mm.
Du, var det så att du bad om det ibland, eller?
Nej, fan heller.
För det är hemskt.
Ja, men jag satt i 6 år i Danmark.
Hur är det då?
Ja, men jag pallar med sånt. Jag vet inte varför. Och jag bryr mig inte om att analysera heller. Utan jag hittar på själv vad jag ska göra. Jag läser mycket och skriver mycket. Så jag har ingen känsla.
Vänder du på dygnet?
Ja, oftast.
Mm. Sov på dagarna och skrev och läste på nätten.
Ja, men jag gjorde... Jag vaknade. När jag vaknade, somnade.
Det finns ju också en händelse som är historisk. Året är 1973. Olof Palme är statsminister.
Ja.
Gamle kungen ligger för döden. Ja. Vet jag, det var mycket som hände då. Och då så... Vad som då händer är att det kommer en person utklädd med peruk och allt möjligt och tar sig in i kreditbanken som låg vid Norrmalmstorg och tar gisslan. Och så kräver han att få dig dit som någon slags vadå, förhandlare. Eller vad? Ja, det här är ju väldigt kontroversiellt. Olof Palme var i allra högsta grad inblandad i det här. Vad tänker du när de hämtar dig? För du satt ju inne då. Ett hårt straff.
Ja visst, men alltså när jag fort hörde vad det var frågan visste jag ju direkt att det var han.
Vem att det var?
Janne Olsson.
Mm. Men du hämtas och du förs in där i bankvalvet.
Ja.
Där finns det 3 stycken, en man och tre unga personer.
Ja. 3 tjejer och en kille.
Ja, 4 stycken, 3 tjejer och en kille. Och då har ju framförallt en av dem som är en vän till dig idag, Kristin, beskrivit att de fanns någon slags lättnad när du kom in där.
Ja, det är klart.
För du kommer in ganska lugn och försöker lugna ner honom framförallt.
Nej.
Gjorde du inte?
Nej, det var skit totalt i vad han tyckte och tänkte.
Jo, men han var ju rätt farlig.
Han var inte alls farlig.
Okay.
Han var helt... Han är en hundsarkiv, för fan.
Det här blev ju otroligt uppmärksammat, det här dramat. Du dömdes inte för det här, ska man säga.
Nej.
Utan det var ju inte det, du som hade velat komma dit. Men du, det ansågs väl att du hade en stor del att göra med att det blev en upplösning. Skulle du säga det?
Nej.
Det hade du inte?
Det hade jag inte, absolut inte. Nej, men alltså, dealen var så här. Fast inte jag som gjorde dealen. Det var de som gjorde deal med mig. Om du ser till att ingen blir skadad, då, så. De hade till exempel sagt att du får 6 veckors permission. Du får till och med klippa en bank innan du sticker.
Ta på det, det.
Ja, visst.
Du, om man tittar på den, det som har kallats för Stockholmssyndromet, nämligen att de kunde mer, de kände sig tryggare med dig än vad de gjorde med polisen. Och Kristin, som då var en av gisslan, Kristin Enmark, som själv har skrivit om det här. Hon och du, var det du som började brevväxla med henne, eller hur var det?
Nej, men jag kunde inte göra någonting. Vet du, jag trodde ju att fort de kommer ut och i händerna på polisen och psykologer så vänder de. Men det gjorde de fan inte, vet du. Och det slutade med att till och med psykologerna höll med. Mm. Att jag var en trevlig jävel egentligen.
Men det tyckte hon också.
Ja.
Och du tyckte hon var trevlig.
Ja, visst. Jättetrevlig.
Så att ni inledde ett förhållande.
Ja.
Och du tyckte hon var trevlig.
Ja, visst. Jättetrevlig.
Så att ni inledde ett förhållande.
Ja.
Hur länge pågick det då?
Från och till, jag kommer inte ihåg.
Mm.
Tills jag rymde säkert.
Mm. Och hon ville ha barn med dig?
Ja, det höll på att bli det.
Mm. Men det blev inte så.
Nej.
Du, det här är också intressant med dina kvinnor runt omkring dig. Du har 6 barn med olika kvinnor.
Ja, 4 olika.
4 olika kvinnor. Du träffar Marike när hon bor i Belgien och då är hon 19 år. Ni träffas på ett tåg. Och det blir förälskelse och kärlek. Sen är ni gifta i hur länge då?
30 år.
Och får 3 söner under de här åren. Men under det här äktenskapet så kommer du och går. Du lever familjeliv i perioder med barnen och med Marike.
Ja.
Men sen drar du igen.
Nej, jag torskar.
Men du, varför torskar? Du har ju gjort något.
Jag kommer inte ihåg alla detaljer, men alltså...
Men jag vill hålla få kvar vad det här, för jag är lite intresserad av vad de här kvinnorna, att de ändå är så förlåtande till att du bara ändå försvinner, kommer tillbaka, försvinner, kommer tillbaka. Du verkar som du är välkommen tillbaka också.
Ja, precis.
Kan du förstå det?
Ja, för att jag lovar ingenting.
Nej.
Utan, om man tar en sån enkel sak, om man snackar med varandra i telefon, så när kommer du hem, älskling? Och så fort jag kan. Istället för att säga jag kommer på lördag. För över det till alla möjliga andra saker. Och så tar man hand om saker och ting också. Se till att de har det bra.
Och så är du vän med några av dem?
Ja, för fan. Fortfarande.
Nu är ni skilda.
Ja.
För att hon bestämde sig för det, eller var det så?
Ja.
Hur kändes det?
Nej, men det var en naturlig gång. Jag måste ta hänsyn till vad hon tycker och tänker.
Du har alltså 6 barn och man kan väl inte säga att du alltid har varit en närvarande pappa. Du har varit en period...
Nej, men själsligen närvarande. Det har inte varit något problem. Vi har haft kontakt och frågat dem, ska du se.
Men de har kanske saknat sin pappa, tror du det?
Jo. Men å andra sidan så överlät jag hela den här barnfostran på till Marike. För jag visste att jag ska ge fan i och försöka få dem att göra... Jag fick bita mig tunga massa gånger. För jag ville inte att de skulle bli som jag, vet du. Även om det finns massa saker som är bra, så finns det massa saker som inte är bra.
Du vill inte att de skulle leva ett sånt liv som du har...
Nej, de skulle försöka vara normala medborgare på något sätt.
Hur blev det för de 3 sönerna?
Ja, det var ett kanon.
Och de träffar du ibland?
Ja, så fort jag kan. Så fort jag får tid. Eller så fort det blir till läge, kan man säga.
Och sen har du en 12-årig son.
Ja.
Som finns i...
Belgien.
Belgien också. Med Angelique som är...
Ja.
din senaste sista flickvän. Och honom träffade, de träffade också?
Ja, visst. Mm.
Du har valt att inte arbeta i ditt liv, kan man säga så?
Ja, visst. Jag har inte haft tid.
Nej, du har begått brott och fått pengar på det sättet.
Ja, mycket roligare.
Och så har du älskat att vara på rymmen.
Ja, det gör jag faktiskt.
Men det är ändå så att nu sitter du här, du är 75.
Ja.
Och så har du en liten pension.
Ja.
Och sen har du inget egen bostad.
Nej, inte just nu.
Nej. Om du tittar på vad det blev, du vill ju inte att dina söner ska leva ett sånt här liv till exempel. Vad tänker du då? Är det någonting du ångrar?
Nej. Jag är inte i ångerbranschen. Det är totalt meningslöst att ångra saker och ting. Ja, okej. Okay. Jag skulle kunna göra saker och ting annorlunda.
Mm.
Men alltså, i efterhand så ångrar jag fan då för. Jag lever ju fortfarande.
För jag menar, du bokade 2018, men sen blev du sjuk ganska nyligen.
Ja.
Vad åkte du på då?
Jag först sprack magen. Och sen fick jag lunginflammation.
Mm.
Som utvecklade sig på något dumt sätt. Så jag håller på att reparera det fortfarande.
Mm.
Men alltså, jag hyser gott hopp om att det kommer att ordna sig.
Fast du har dålig kondis, du hade svårt att gå. Eller?
Ja, just det. Och jag rörde mig inte mycket.
Så har du slutat att begå brott?
Ja, det har jag. Jag har inte haft möjlighet.
Men om du hade haft möjlighet så hade du gjort
det. Ja, men det beror på vilka brott vi snackar om.
Vad skulle du kunna tänka dig begå för brott då?
Ja, men alltså, det här är att man, jag känner folk så in i helvete mycket över hela världen. Jag skulle kunna koppla ihop folk och ta en provision. Och det är inte så att jag har precis stendött, utan jag har massa planer på vad jag ska göra bara jag kommer igång.
Och så skulle du kanske dömas?
Nej, jag ska kunna se till att det inte blir så.
Ja, men om det blir så skulle du orka en vända till i fängelse med din kondition.
Ja, men vadå? Konditionen är färskbara. Jag tänker inte ställa till någonting så jag knappt kan röra mig. Nej, nej, nej. Nej, det, vi kan säga så här. Det kapitlet är över. För att det behövs inte heller.
Mm. För att det är ju ändå så att du har synpunkter på att man gjorde dig till en idol nästan när du begick brott.
Mm.
Det har du sagt. Att du undrade över, gjorde du inte det, att du undrade över den här bilden?
Ja, men alltså, det handlar ju inte om en samspel, en symbios mellan mig och journalister.
Mm.
Utan de fick bitar att skriva och så här. Och om man gör på rätt sätt så skriver de inget negativt. Det lärde jag mig.
Hur ser du på kriminaliteten idag?
Ja, det är jag känner inte till det.
Är ju
ja, det är helt åt helvete. Och det är alltså som de säger att det handlar inte om narkotikatrafik och territorier. Och de är alltså kränkta. Någon som har snackat skit om deras tjejer eller någonting. Istället för att som förut till en boxas går runt hörnet och ett litet slagsmål så går de och skjuter varandra istället.
För det är ju intressant ändå. Du ångrar ingenting, du har ett... Du tycker att det var till och med roligt, så låter det som när du var på rymmen och gjorde, levde loppan för de här pengarna. Men var du aldrig ledsen och sådär, tänker jag, över det som hände?
Även en dålig dag var bra när man var på rymmen. Jag har inte lagt för depressioner. Då borde jag...
När grät du då?
Ja, det var väl när någon förlorade i fotboll eller någonting.
Inte med någon nära när det händer någonting?
Nej,
eller?
Det har inte gjort. Det har inte hänt. Jo, när mamma dog.
Då var du ledsen?
Ja.
Mm.
Det har varit jag förvånad över själv.
Mm. Du, vi har pratat om mycket, men är det någonting som du tycker att vi har missat?
Allt. Men tiden förlåter mycket, vet du. Och tidens tand, ju längre tiden går, desto... Till exempel bankrån och sånt där som hände för 25 år sedan. Det kan jag berätta nu, om jag vill. För det kan inte göra ett skit om det.
Ja, Tack för att du kom hit.
Ja visst, herregud.
Clark Olofsson, eller Olof som du vill heta.
Nej, det är bara mina vänner som säger Olof.
Okej, okay, Clark Olofsson.
Ja. Ja, det är lika bra. Thank you.